En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Vad handlar egentligen krig om för en soldat? Handlar det om att undvika döden? Är det den berättelsen man kommer hem att man har undvikit döden? Eller handlar krig om egentligen att vara den som dödar? Att man nästan ska döda om man har upplevt krig?
Militärhistoriepodden är podden om krig. Med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna MO-podden via vårt swishnummer 123 610 76 68. Märk betalningen med MH-podden.
Välkomna till Militärhistoria-podden. Jag heter Martin Hårdstedt.
Och jag heter Peter Bennesved.
Idag ska vi prata om soldaters, kanske hela samhället och hela nationer, länders erfarenheter, upplevelser av krig.
Just det blir lite mer diskussionsämne kan man säga.
Det ska man kunna säga, ett tematiskt ämne som ju är enormt omfattande och där vi kommer ju nu att hoppa mellan olika, kan vi säga, krigsteatrar som det brukar heta. Och vi kommer ju hämta våra exempel nu från krigshistoriens olika strider. Men jag skulle vilja börja med att säga så här faktiskt, att det är klart att soldater har ju skrivit dagböcker och tecknat ner vad de har upplevt. Det har de gjort långt tillbaka. Det finns ju uppteckningar av dagböcker från soldater flera hundra år tillbaka. Men däremot, forskningen och historieskrivandet har inte varit så intresserade av det här egentligen förrän på slutet av 70-talet på riktigt allvar. Och det är den här brittiska historikern John Keegan som jag tycker är väldigt duktig och väldigt bra. Han skriver ju sin bok då The Face of Battle. Den har ju du också läst, Peter, eller hur?
The Face of Battle? Nej, den har jag faktiskt inte läst.
Den har du faktiskt inte läst?
Jag får erkänna. Men jag ska bara komma... Nej, inte just den. Jag har läst en annan bok av Keegan som jag enligt mig han är mer känd för. Men det är kanske lite senare generation och det är den här krig och kultur.
Men
ett tillägg där är väl också att soldatens erfarenhet är ju någonting som har blivit aktuellt först när 1900-talet, som man faktiskt börjar bry sig om den. Jag tänker att det här är typiskt första världskriget fenomen, liksom, att den enskilde soldatens lidanden har liksom lanserades genom böcker och i berättelser och genom media på ett helt annat sätt, och det har liksom det hänger ju lite grann ihop med det. Förut så har inte den enskilde soldaten varit värd någonting, har inte varit värd att lyssna på heller på det viset. Däremot har ju generalerna skrivit böcker.
Ja, och sen när man har beskrivit historien, då har det blivit den här, vad ska vi säga, alla de här kartorna med pilarna och hur förbanden har rört sig och hela tiden den här stora bilden. Och John Keegan tycker jag, han har beskrivit det där så roligt och formulerat det här. Att han säger att det har blivit liksom någon sorts krigets kamasutra faktiskt. Han menar att de här komplicerade manövrarna, den ena manövern efter den andra, mer och mer... intrikat och komplicerat, till slut så tappar man liksom helt liksom överblicken av vad egentligen kriget handlar om. Och då menar han ju att man måste förstå också den enskilde soldatens upplevelser, hur kriget ser ut för den enskilde. Och det är det han gör i den här fantastiska boken The Face of Battle, där han beskriver soldatens då upplevelser i tre stycken kända slag. Han känner om Kor, Waterloo och Somme då, det första är ett Somme 1916. Och den var väldigt, måste jag säga, ögonöppnare för mig.
Det handlar väl också om att lyckas väva in det här med samhället också, hur det fungerar runt omkring. Att alltså kontextualisera den här soldaten med. Den var världshistoriens första historiker, Tukidides. Eller heter han Tukidides? Minns du det? Tukidides. Ja, men han var ju alltså befälhavare under Peloponnesiska krigen i Grekland. under antiken. Han är tillsammans med Herodotos är en av de två första kända historikerna egentligen. Och han var ju väldigt skicklig på att väva in även politiken runt omkring och inte bara just själva krigsförloppet. Men det har ju gått lite fram och tillbaka och hur intresserad man har varit det. Och många av de historikerna som jag vet både du och jag är också inspirerade av är ju sådana som lyckas gå bortom den här krigskammasuttran. Vi har ju en väldigt känd historiker i Sverige som Peter Englund som har skrivit om Poltava till exempel. Och det är ju en sån bok som lyckas väva in å ena sidan soldatens enskilda upplevelse och å andra sidan liksom truppförflyttningar och själva strategin som sker på fältet. Men också hur den här kriget sitter ihop med liksom hela den politiska apparaten.
Mm. Sen funderar jag på en annan sak. Och det är ju, om du skulle få en svår fråga här, vad handlar egentligen krig om för en soldat? Handlar det om att undvika döden? Är det den berättelsen man kommer hem att man har undvikit döden? Eller handlar krig om egentligen att vara den som dödar? Att man nästan ska döda om man har upplevt kriget? Vad skulle du svara på den frågan?
Jag tycker det är en jätteintressant fråga. Jag har tänkt på den nu några dagar sen du skrev det där, men jag vet inte riktigt hur man kan... Det är också det som blir så intressant när man blandar in det här som jag är intresserad av, liksom det civilbefolkningen också. Under 1900-talet, när det inte egentligen finns så mycket gränser mellan civila och militära operationer på det viset. Om man skulle fråga civilisten vad krig är, då blir den där frågan helt irrelevant. Ja, civilisten varken... Ja, den ska ju bara överleva, men den har aldrig chans att döda tillbaka. Den frågan är ju, den går ju bara att applicera på den enskilda soldaten, men kan man ens begränsa krig till den enskilda soldaten skulle jag vilja fråga tillbaka då. Om du förstår vad jag menar. Alltså jag tycker det är jätteintressant. Den vanliga tolkningen handlar väl mycket om moral, va? Och det här är ju det Clausewitzska arvet lite grann, att det handlar om moral, att upprätthålla stridsmoralen, och den som viker först, den som förlorar striden så att säga. Och då behöver det inte egentligen handla så mycket om dödandet i sig, eller hur?
Nej, precis som du säger, när Clausewitz försöker förstå kriget och beskriva kriget, då handlar det just om att det är en handling, en våldsövning, en vilje yttring är ju kriget i stor utsträckning, som du säger. Nej, jag skrev ju det där till dig för att vi diskuterar ju och förbereder ju våra podcast genom att vi bollar olika idéer. Och det är ju den som ju framförallt har tar upp det här i en väldigt, väldigt intressant och väldigt bra bok. Det är ju Joanne Birks Intimate History of Killing. Och där hon ju just ställer den där frågan, vad handlar det egentligen? Och då menar hon att många gånger tror man att det handlar om att undvika döden, men egentligen så är det ju så att krig handlar ju om att faktiskt döda. Och hon tycker jag på ett väldigt övertygande sätt liksom går in och visar det här under då tre krig under 1900-talet, första, andra världskriget och Vietnamkriget. Att mycket cirkulerar kring det där att man faktiskt ska döda som soldat, faktiskt ta en annan människas liv då.
Mm. Det låter som ett väldigt naivt påstående. Det handlar om att döda. Men det är ganska komplext om man väl börjar fundera över det.
Och det är väl det som är problemet lite här när vi är inne på det här med upplevelsen och alltihopa detta. Att en människa i grund och botten vill ju inte döda en annan människa. Utan den militära utbildningen, den syftar ju till att plocka bort den här spärren. Därför att man i den här situationen måste kunna vara beredd att döda en motståndare, därför att det är vad man gör i krig om man är i en krigsorganisation och bedriver krigföring, så måste man vara beredd att döda. Och den militära träningen handlar ju väldigt mycket om att helt enkelt lära sig att ta bort den där spärren, det som inte egentligen är naturligt för en människa. Nu kanske någon skulle invända då att men det är visst så att hos människan finns det en biologisk drift att döda andra. Det kan vara hänt, må så vara, men i det här fall visst västerländska civilisationer och de flesta civilisationer i vår egen tid, där är det ju inte så, utan där måste man ta bort den där spärren. Och jag tycker det är jätteintressant det här med myter kring vad en krigare är och vad det är som kännetecknar att man är soldat.
Och den här bilden av den soldaten har ju bilden av den ultimata soldaten har också förändrats. Det är också något som Keegan pratar mycket om.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Traffic jams, tailgating, pile-ups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit EnergyCitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.
Det är intressant det här med det västerländska med att det finns ju en tradition ibland urfolk att när de har bedrivit krig, nu ska man ju inte hålla på att exotisera och romantisera för mycket, men det finns ju en skillnad i det att de till exempel inte har varit nödvändigtvis intresserade av att döda varandra i strid, utan det är någonting som kännetecknar just västerländsk krigföring. Så ska man komma ihåg att de har varit mer intresserade av det symboliska värdet av att så nedkämpa din fiende och så ta krigsfångar. Sen höll de ju på med en massa andra saker i Sydamerika, till exempel att man offrade de här soldaterna upp i olika ritualer och sånt, så att de dog ju eventuellt i alla fall, så att säga. Men, men där var inte liksom just det dödandet centralt för dem i alla lägen, utan det är någonting som, och kommer vi att prata om conquistadorerna i vårt avsnitt om sjukdomar och krig, och där uppstod ju en sån här situation att de här sydamerikanska folken sprang fram med klubbor och nät för att liksom fånga in spanska conquistadorer, medan de då blev mötta av en järn och eld som helt enkelt syftade till att döda på västerländskt klassiskt vis, liksom nedkämpa sin fiende fullkomligt.
Nej, men det tror jag du har alldeles rätt. Jag tycker det är jätteviktig skillnad där att i den västerländska krigföringen, där handlar det ju om att nå på något sätt ett sorts resultat. Och att man ju också utvecklar en viss disciplin, att man står på en linje, att man slås till sista man. Tar man då till exempel, jag tänker på när Napoleon åker till Egypten, fälttåget till Egypten, eller tidigare under korstågen. Där de här riddarherrarna ska liksom charge home, sätta in sitt kavalleranfall och de muslimska trupperna de faller undan och väntar tills korsfararna är utmattade några veckor senare, och sen anfaller de på natten. Att de har liksom ett helt annat kulturellt sätt att se också på hur kriget ska genomföras. Och nu är vi kanske inne på ett litet sidospår med just det här med vad som är hedersamt och så vidare också. Men precis som du säger, att krigen kunde många gånger vara rituella. Också att man, om man tittar till exempel i Sydafrika, det är så småningom det utvecklas ju en Zulu-nation. Som har sådana assegajer, alltså sådana här korta spetsspjut. De når ju enorma framgångar med just precis som du säger, att de inte längre ser krigen som ritualer. Som nästan religiösa ritualer. Där man hånar motståndaren och sådana saker, men egentligen aldrig dödar någon i större utsträckning.
Ibland kanske till och med bara utse någon som ska göra striden. Ja. Det är en tvekamp.
Ja, precis, men här plötsligt så attackerar man med de här och helt enkelt dödar sina motståndare. Och då kan man ju lägga under sig egentligen hela södra Afrika sen så småningom. Och det är ju jättespännande. Men att dödandet inte behöver vara kopplat till krigarideal. Men tittar man på 1900-talets krig så är det jättespännande. Och jag tycker att en sak som jag tycker att man kan inte komma runt, det är det här med bajonetten.
Jag kommer ihåg när vi pratade om kulåden, så diskuterade jag ju bajonetten lite grann där, och det kommer jag ihåg att inför förberedelserna så läste jag en hel del om just att man höll kvar bajonetten trots att den var egentligen obsolet teknologiskt sett långt fram eller under sent 1800-tal, så höll man kvar den för att den på något vis skulle då träna upp soldaten att vara modig. Att den skulle ha någon sån funktion att om du blir tränad i bajonettstrid så skulle du liksom behålla din manlighet och inte bli, vad ska man säga, så inte förlora din manlighet med de här vapnena som kunde döda på avstånd.
Exakt. Och det där, precis inför första världskriget, så mycket instruktionerna i den militära utbildningen, så utbildar man ju i de här bajonettteknikerna. Och det var ju för att man menade att om man inte hade bajonetten så att soldaten kunde så att säga förväntas i alla fall i något läge ta sin motståndare in på livet och bringa den om livet med ett bajonettstick. Mm. Ja, då tappade man, som du säger, liksom motivationen för soldaten, därför att det här kriget på avståndet blev liksom för anonymt. Mm. Och det tycker jag är jättespännande. Så här ser vi ju en skillnad då, men att krigets upplevelse då under så att säga historisk tid, och då menar jag ända fram på 1800-talet med Napoleonkriget, där var ju närheten, att man såg ju faktiskt vem man dödade. Mm. Medan sen ökade ju avstånden, som du säger.
Mm. Ja, det är 2/3 av soldaterna dör ju under första världskriget dör ju av artillerield.
Ja, absolut. Och bajonettstick är ju bara några procent. Alltså, det är ingenting. Ja. Så att den där närkampen, men som du säger, och att man till och med sådana här förband som sysslade med postutdelning och sjukvård och sånt här blev oerhört förgrymmade när man tog in bajonetterna, vill inte dela ut dem. Därför att den här bajonetten på något sätt var så starkt kopplat just till den här krigaridealet, att med ett sånt vapen skulle man liksom komma nära då motståndaren.
Då har jag en fråga till dig, Martin, eftersom du lever och verkar i Finland numera. Det är ju vanligt att man som doktor i Finland får ha med sig, eller man blir utrustad med en värja, va? Som någon
ja,
slags...
Ja. Ja.
Man fortfarande har den, ja.
Ja, den finns fortfarande. Ja. Jag har varit med på promotion vid Åbo Akademi faktiskt, som jag har varit gästprofessor där, och där är det ju så att där får man en liten dolk, och det finns liksom någon form av liksom symbolisk koppling. Sen vet jag inte om den liksom är precis där krigaridealet, men det är lite väldigt, väldigt spännande. Och diskussionen är ju till och med ännu idag att man skulle behöva den där bajonetten. Nu delas den ju ut förmodligen i samband med krig, för man kan ju ha en bajonett till mycket annat än att sätta den på sin automatkarbin och gå i närstrid med sin motståndare. Men det är väldigt fascinerande det här, och också liksom den här idén att om man inte ser fiender, och det menar man att under andra världskriget till exempel så förbluffades en del officerare över varför skjuter inte soldaterna? Och då hävdade liksom soldaten att jag ser ju inte motståndaren, de var för långt borta, de låg... Och att det där liksom var ett problem. Mm. Och att man, och nu är vi ju inne på någonting som är jättespännande, att varför skjuter inte soldater då? Vilka skjuter? Vilka försöker döda i strid?
Man har ju räknat ut en sån här siffra på det, eller man brukar liksom vifta med en sån här procentsats, hur många träffar man har liksom per kula. Ja. Jag vet inte exakt hur jag gissar att de här siffrorna är väldigt osäkra, men man kan ju ta bara som ett exempel att man säger att under Koreakriget så var den här hit ratio på 55% ungefär. Mm. Att man liksom, medan i Vietnamkriget så är den 90%. Mm. Och det har att göra med den här erfarenheterna från 40- och 50-talet. Det var just som du säger, soldaterna inte tycktes skjuta. De skjuter helt enkelt ovanför huvudet på sina motståndare. Men att man då liksom insåg detta och började träna bort det aktivt. Jag kommer ihåg många gånger när man ser bilder från övningsfält och sånt där, även här i Sverige, så kan man ju se, så har man reflekterat över varför har de så fåniga bilder på liksom... Ja, men så här, utklippta liksom soldater i papp då, som är målade med någon... Jag antar att de ska likna liksom en ryss i Sverige.
Ja, absolut. Och det är klart, där är vi inne på att man har ett mål som är verkligt.
Ja, exakt. Och jag har tänkt på det många gånger. Varför har de? Varför kan de inte bara ha liksom ett kors eller liksom som man har i någon bågskytte? Liksom? Varför måste man ha en soldat där? Men det hänger ju ihop med det där att man ska träna sig på att sikta på mål som ser ut som människor. För om man inte gör det så kommer man vara det här starkt motstånd från att skjuta.
Mm. Och sen finns det ju intressanta undersökningar som säger att om en pluton går i strid, och där gäller kanske första så att säga, stridserfarenheten. Men då är det ju så att det är ett litet antal som agerar rationellt och skjuter för att döda.
Mm.
Och då kanske om en pluton på 40 man så kanske det då är 6-7 stycken som gör det. Då får man ju hoppas att det är gruppchefen och plutonchefen då. Och sen säger man att det finns 6 lika många som bara helt enkelt bryter ihop. Och sen den stora massan, de följer de här som leder. Men det visar sig förbluffande att mycket att soldater helt enkelt i strid skjuter inte för att döda. Och det är ju någonting som är väldigt, väldigt spännande.
Mm. Jag läste också om det här med maskingevärselden under första världskriget. Det kan man ju ändå tänka sig att det är någon slags schablonartad bild där, att de på något vis siktar. Men de är inte ens då, när de stod framför de där gevären, så siktade man. Man hade som en slags en zon bara som man skulle så bestryka med elden. Och den var också, den ska man sikta ganska lågt för att man ska träffa motståndaren i benen. Och på det viset skulle man göra så att de faller ihop och på det viset blir exponerade mot huvudet och mot kroppen. Så att man, och så det är så här, det är egentligen bara i den här krypskyttesituationen som soldaten så att säga överlagt ska liksom sikta precis på en motståndare. Mm. Och det är ju inte så... Ja.
Nej, men krypskytten är ju också spännande, för den blir ju på något sätt också en ädel krigare, därför att den ser sin motståndare. Den väljer ut sin motståndare. Då kan vi säga att det är oädelt därför att den smyger. Men det är på något sätt jakt. Och att det där dödandet blir liksom att det blir liksom kliniskt, så att säga. Att det blir ädelt, att det blir rent. Och det där är ju jättespännande. Samtidigt som ju de här snipers då, de ofta är ju en sån där liten grupp som ju ofta håller sig på sin kant och är lite utfrusen också egentligen från den här stora majoriteten. Massan av soldater också samtidigt. För man ser lite konstigt på dem. Men det är jättespännande med just prickskytten som en ädel krigare.
Mm. Vi kan passa på att dra en landslags för kvinnohistorien här i det här sammanhanget också, för några av de mest kända krypskyttarna under andra världskriget, det var ju faktiskt kvinnor också. Och där, i samband med det så kan man ju också säga att den här berättelsen som vi nu är inne på och peta på är ju också typisk manlig domän. Att man på något vis har kopplat ihop det här soldatidentiteten, krigshjälten, med ett manligt genus. Men samtidigt så har vi ju exempel på i alla fall med 1900-talet med väldigt många kvinnor som är engagerade. Men där finns en jätteintressant skillnad där, för att de blev aldrig tillåtna egentligen. Utom då, det var bara i Sovjetunionen som kvinnorna blev tillåtna att faktiskt avfyra vapnet. Och det är just det, alltså själva avfyrningsmekanismen fick de till exempel i Tyskland och Storbritannien, där det var väldigt många. Vi pratade ungefär 500 000 kvinnor var engagerade i den brittiska krigsmakten och ungefär lika många i tyska. Men de fick aldrig avfyra sina vapen. Och det var först och främst så hamnade de ofta de arbetade med luftvärnet huvudsakligen. Och de gjorde ett enastående jobb med att sikta och hålla på med sådana här höjdmätningar och också observationstjänst och så. Men de hade alltid med sig en manlig medlem då i de här förbanden som fick skjuta. Och deras berättelse också om kriget, det blir ju också då lite annorlunda. Den blir inte så här färgad av något så här heroiskt mod eller att de ska kastas ut på fält, utan deras liksom krigserfarenhet är av ett helt annat slag, och de blev också gärna kända för att de var duktiga på renhet och så här, höll sina vapen väldigt rena och utrustningen de putsade väldigt. Ja, typiskt på något vis. Så att de också kunde uppmuntra de sina manliga motsvarigheter att också skärpa till sig. Det är intressant.
Och då tänkte jag, vi har ju nämnt nu den här bajonettstriden, så har vi pratat om prickskyttan. Sen finns det ju en tredje kategori som på något sätt också har varit väldigt spännande och väldigt kopplad liksom till det ädla kriget. Och det är ju den här stridsflygaren som slås man mot man i luften. Och det börjar redan under första världskriget. Det finns ju sådana där fantastiska historier där en brittisk då flygares på något sätt får veta att på andra sidan finns ett tyskt flygares, och han begär att man ska helt enkelt stoppa luftvärnselden, och den här tyska flygareset gör detsamma. Sen genomför man då en strid över ingenmansland och britten vinner och så vidare. Och det är ganska fascinerande att där är någon sorts ideal då, att det här dödandet är ädelt och det är på något sätt rättvist och rättfärdigt. Va? Det är jättespännande. Men jag skulle vilja lite återgå lite till John Keegan och det här. Vad är det man vinner med att man förstår soldatens upplevelse? Jo, den är att man plötsligt kommer bort från stora missuppfattning, och det skulle jag vilja ta direkt ett exempel. Slaget vid Waterloo, den här stora, stora kavalleriinsatsen som fransmännen gör med sitt tunga kavalleri under slaget vid Waterloo, och där ju britterna formar då karré, fyrkanter, för att stoppa det. Och varför gör de det? Jo, det är ju för att kunna koncentrera elden och liksom sluta samman. Och det spännande där är ju att man har ju någon sorts upplevelse, jag vet inte vad du har för vad du ser framför dig, Peter, när du tänker på det där. Men ofta traditionellt tänker man sig att det blir någon sorts kavalleriklasch där med bajonetter och ja, det vet jag. Men det är ju inte så, utan det visar ju John Keegan här väldigt tydligt att de når ju aldrig fram, de här kavalleristerna. De kommer ju att stupa då så närmast kanske 10 meter ifrån, därför att den här koncentrerade elden skapar en sån liksom blyvägg att de når aldrig fram. Och där tycker jag ett bra exempel på hur man kan liksom börja förstå hur de här striderna var. Jag har också ett annat exempel från slaget vid Björnmajs den 14 september 1808, det som var ett av de stora slagen under finska kriget. Och där beskriver en av de här som finns med där, då Fänriken Ljunggren, han är med i Västmanlands regiment och de genomför ett frontalt anfall där, och man ska ta sig över en å. Och det är nästan lite tragikomiskt där, för där tappar de en major bland annat där i ån, som bara försvinner. Han återkommer sen liksom långt flera timmar efteråt och sådär. Och hur den här stridsrörelsen, och han säger att vi efter att passagen av den där ån, då framryckte vi som en fårskock liksom i fullt kaos. Och då kan man ju skratta åt det här, det är ju fruktansvärt mitt under strid. Va? Och att det här på något sätt, det ger oss en förståelse för hur striden egentligen var. Mm. Det tycker jag är viktigt, för annars blir det de här fyrkanterna och den här pilarna, va? På kartor.
Det är ju någonting man liksom strider lite om inom historieämnet med. Huruvida man ska se på, i alla fall i samband med första världskriget. Joanna Burke, som du nämnde innan, hon är också med i den här diskussionen. Huruvida soldaterna njöt av att vara med i striden eller inte.
Ja.
Och det är någonting som du säger, även om den är väldigt blodigt och tragiskt och människor blir lemlästade och dör och allt det här, så måste det ju samtidigt ha funnits plats för liksom en svart humor, komik i vissa fall, och en del har ju, det finns ju en liten andel av soldaterna också som har räknat ut, man vill säga ungefär 2% i alla fall, som tycker att det här är typ det roligaste som finns. Så nu kan man också lägga till att de där 2% har antagligen någon slags diagnos. Någon slags psykopatdrag.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Traffic jams, tailgating, pileups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit energycitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.
Men det är också så här, vilken berättelse ska man då välja? Vilken typ av skildring av kriget är det egentligen som är den korrekta? För om man tittar då på Remarks bok till exempel på västfronten.
Får jag bara lägga till det, som ju ofta har färgat våran syn egentligen på första världskriget. Väldigt, väldigt mycket. Och det kan man ju säga att den förbjöds ju sen också i Nazityskland, därför att den var ju så realistisk att den på något sätt var defatistisk och sådär. Mm.
Men den innehåller ju både det här fruktansvärda, grisiga, liksom korta konstaterande att människor bara blir pulveriserade av granateld, samtidigt som den handlar om liksom dråpliga officerare på regimenterna som beter sig illa, någon slags mål och liksom dåliga skämt och så att den har liksom, ja.
Ja, nej, jag håller med då. Och sen kan man ju säga då också att där är ju då som du säger, vad ska vi välja mellan då? Handlar krigets berättelse om att man som soldat faktiskt söker striden? Och där kan vi gå tillbaka till återigen finska kriget och Napoleonperioden där vi har bra källor på det här. Att man sökte striden. Var man ung, 19-20-åring, då ville man uppleva striden. Den var lockande. Man ville vara med. Man såg någonting ädelt i den. Och när man hade upplevt den så kanske man kanske tyckte att den var fruktansvärd. Men man hade skaffat sin erfarenhet som man då ändå gladde sig åt. Och då är frågan, är det den bilden vi ska ha? Eller är det den där andra, att man är glad att man har överlevt? Att man inte dog? När vi återigen där, är det att dö eller döda som är så att säga huvud? Vad är det som skapar... vilken inställning ska man ha till striden och stridens upplevelse?
Där kan vi, vi kan ju lyfta diskussionen upp till nationsnivå när vi ändå är här. För det du säger här nu anknyter ju till någonting. Också om man tar veteraner som ett exempel, som ett problem som uppstår då. Då har du veteraner som å ena sidan i aktiv krigstjänst uppmuntras att genomföra fruktansvärda handlingar gentemot andra människor. De uppmuntras att döda och så vidare och vara kallblodiga. Ibland rena avrättningar. Och sen så när de då kommer hem när kriget är över, det här är ju ett känt fenomen, så möts de ju av människor hemma vid som inte alls förstår och som inte alls kan acceptera de här berättelserna som de kommer med. Och då blir de mötta av ett annat normsystem helt enkelt, och detta skapar liksom en psykologisk konflikt där de helt enkelt inte känner sig förstådda och inte blir respekterade för sina gärningar. Och det blir som en slags trauma för dem. Och det handlar ju om i sin förlängning då, det handlar om att kanske nationen i sig, alltså på en väldigt övergripande, nu blir det väldigt abstrakt här, jag hoppas att lyssnarna finner det intressant ändå, men det handlar om att nationen i sig kan ju också formera sig runt en enskild berättelse om vad det här kriget som soldaterna varit med om faktiskt betydde. Och den berättelsen kan ju vara väldigt annorlunda från den enskilde soldaten.
Ja. Mm. Jag skulle kunna säga det, får jag ta några exempel på det du säger nu? Det är ju att ta inbördeskriget i Finland. Där man på den vita Finlands sida säger att detta är rättfärdigt krig. Det är ett krig framförallt för Finlands frihet. Det är framförallt ett krig mot kommunisterna. Men kanske framförallt krig mot Ryssland för friheten. Ja, då blir ju även det här dödandet som kanske är folkrättsligt problematiskt blir ett mindre problem. Medan från den andra sidans... ja, då är det ett stort problem. Kommer du hem från vinterkriget 40 med dina erfarenheter, då kanske man förfäras över vad den här har gjort, om man överhuvudtaget berättar någonting ska vi lägga till. Kommer man hem från Vietnam, ja, då blir reaktionen som du säger en helt annan. Det här kriget, varför åkte du dit? Vad har du gjort? Och man, som ett stort frågetecken, och det blir ett stort trauma för de här soldaterna som ju har försökt att ändå liksom göra sin tjänstgöring rättvisa borta i Vietnam. Och det är jättesvåra saker det här, tycker jag.
På en mer banal nivå också. Men jag vill nämna en anekdot från min ärade morfar. Han är född 1913. Han är numera död. Han blev väldigt gammal, han blev 103 år gammal. Han var ju med då givetvis under andra världskriget, var ju inkallad. Och jag som historiker, som har precis tagit min kandidat, så jag träffade honom vid ett tillfälle och tänkte jag måste ju passa på, han börjar bli väldigt gammal, jag måste passa på att fråga honom hur den där upplevelsen var. Liksom. Nu var ju inte Sverige med i kriget då på det viset, men vi var ändå beredskap och han var ändå en del av den där stämningen och jag var väldigt intresserad. Och då hade jag vet inte vad jag hade förväntat mig egentligen, men jag fick av honom då en väldigt, nu ska vi säga att han är liksom en slags landsbygdsentreprenör, var åkare hela sitt liv och var framgångsrik sådan. Så han fick köra buss under de här beredskapsåren. Men det enda han kunde berätta för mig, det var ju att han fick mycket beröm för att han höll, att han skötte sitt ämbete väldigt bra och att han höll bussen väldigt ren. Det var liksom, den upplevelsen var jätteviktig för honom. från beredskapsåren. Att han hade fått beröm av officeraren att han hade skött sig så himla bra. Liksom. Och det var det första han ville berätta för mig om den här åren. Men alltså jag förväntade mig liksom någon storskalig så här berättelse. Bara, jag minns det. Och liksom, krigsstämningen och vi skulle bli anfallna. Jag hade varit helt inne på en annan typ av narrativ som också florerar i samhället. Men jag fick aldrig det bekräftat av honom. För han var väldigt så här... Och vems berättelse är viktigast egentligen? Jag vet inte.
Nej. Men sen kan vi också ta upp, tycker jag, en diskussion att vi pratar nu lite slarvigt här om upplevelser och erfarenheter om vartannat. Och där kan man ju säga att det märkliga här är att man på... Det här kan också liksom bli en språklig sak. På engelska har man ju bara ett ord för det här som förenar de här två, the experience. Då. Men i svenskan och tyskan och så vidare, så där pratar man ju om att man har en upplevelse som händer då. Mm. Men sen har man en erfarenhet, och ska man förklara det enkelt så kan man ju säga att den där upplevelsen sen, den bearbetas ju och blir en erfarenhet. Och då är ju frågan, någon som upplever en händelse vid fronten, i strid, vad är det för bild som den sen ger av det här, låt säga 10, 15, 20 år efteråt? Mm. Det är ju en jätteintressant fråga. Vad är det som läggs till och bearbetas in i den här berättelsen, och hur förändras den? Och vad lyfter man fram? Och där kan man väl säga så här att träffar man då sina veterankamrater och pratar, då kan det väl lätt bli att den där egna berättelsen försvinner. Man kommer överens om en gemensam berättelse, att det var så där det gick till. Och då kan det komma fram väldigt märkligt. Jag hade en student en gång som intervjuade finlandssvenska soldater, veteraner från andra världskriget, och det visade sig att deras berättelser lite om vad som hade hänt, de hade blivit så där standardiserade. Det var lite samma sak de berättade. Och det tror jag beror på att man har kommit överens om, så att säga, man har talat fram en erfarenhet. Det är inte längre upplevelsen, utan det är erfarenheten, och det tycker jag är en väldigt, väldigt spännande sak.
Ja, om man säger någonting tillräckligt många gånger så blir det ju sant på något vis.
Det blir det sant.
Det utkristalliserar sig en dramaturgi på något vis som man kan använda sig av. Och det handlar ju också lite, det blir väldigt, väldigt, väldigt mycket sidospår, men det blir ju också lättare för den mänskliga hjärnan, så att säga, att återberätta någonting om det finns en given dramaturgi som har en viss... Det sitter lite grann ihop med det där också, hur liksom minnet fungerar.
Sen är det intressant för vem man berättar det här. Och tar vi då i det finska fallet där, som jag har vissa inblickar i, då är det intressant att det hoppar ju över en generation. Att man berättar inte för sina barn, men man berättar mer för sina barnbarn. Och det tycker jag också är något som är spännande. Att det är svåra saker som man kanske inte vill ta upp. Och att den här erfarenheten egentligen av kriget, den går till den första generationen barnen på mer att det finns ett, vad ska vi säga, kanske trauma inbyggt i hela livssituationen, medan berättelsen får barnbarnen, den konkreta, och de förstår bättre, medan barnen kanske inte egentligen riktigt förstår hur pappa hade det, men det får barnbarnen veta, de får veta hur farfar hade det. Och det där tycker jag är jättespännande. Här skulle jag skulle vilja tipsa om en bok här. Det är mycket tips i det här avsnittet, men Henrik Minander har skrivit en fantastisk bok som heter 1944, där han skriver just om erfarenheten. Där inte erfarenheten bara är soldatens. Den är inte bara soldatens erfarenhet, utan det hela samhället. Han talar om att det finns ett känslolandskap i Finland 1944. Mm. Kring den här slutkampen. Man lyckas stoppa de sovjetiska arméerna på Näset på sommaren. Och då har han skrivit en bok. Han utnyttjar det, och temat är bombningar över Helsingfors. Det är ju du intresserad av. Och där han tittat. Mm. Han har källmaterial, så han parallellkör tre stycken. Trippelkör måste det ju bli då. De ryska bombflygarna, det finska luftvärnets personal och de som blir bombade, civilbefolkningen. Mm. Väldigt spännande hur han liksom ställer de här mot varandra. Deras erfarenhet av samma händelse och samma trauma. Och då vidgar vi ju lite nu också till att också att krigets erfarenheter också naturligtvis omfattar civilbefolkningen.
Looks like you need a vacation. Enter the 5-Hour Energy Where Will the Tide Take You sweepstakes. You could win a $10,000 dream beach vacation. Imagine jet setting off to a tropical paradise, having fun in the sun, or diving at a gorgeous reef. It's up to you. No purchase necessary. Go to 5hetide.com for official rules and to enter. That's 5hetide.com. Enter today. Ends June 30th, 2024.
Traffic jams, tailgating, pileups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit EnergyCitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Ja, nej, men det här med civilbefolkningens berättelse är ju också intressant i den. Jag tänker ofta, jag som är intresserad av kalla kriget och atombombsrädslan är ju också ett, det blir ett väldigt märkligt fenomen här, och det griper ju in i alla de här sakerna vi har pratat om egentligen. Att å ena sidan handlar det om att överleva, men det är helt omöjligt att slå tillbaka. Och å andra sidan så handlar det om en övergripande berättelse om ett atombombshot som har verkat under kalla kriget, eller som man påstår har verkat, medan folks vanliga liksom tillvaro är helt egentligen oberörd av. Även samtidigt som vi har den värsta perioden av atombombsrädsla liksom från 1954 fram till Kubakrisen 1962 egentligen, är också en period präglad av helt ohämmad tillväxt i Sverige till exempel, och liksom välfärdsstatens fullkomliga genombrott och ekonomisk tillväxt i det oändliga. Samtidigt då som det här hotet har liksom legat över, och det är lite svårt att separera vad som är egentligen, vilken är den sanna berättelsen där, och fanns det liksom ett kallt krig överhuvudtaget, eller är det bara en berättelse, en nationell berättelse som vi sedan har kört i efterhand då, liksom för att bekräfta bekräfta att vi ändå var med trots att vi inte var med. Alltså det finns något oerhört paradoxalt och konstigt i det där som visar hur konfliktfyllt det här är. Det fanns ju inte någonting, det fanns ju inte ett 1940 som i Finland eller 39-40, det fanns ju inget vinterkrig.
Eller 44 som kanske är det stora traumaåret, ja, i Finland. Ja.
Det fanns ju ingen, liksom, finns ju ingen motsvarighet i Sverige egentligen som går att liksom hänga upp på. Det finns ingen hjältehistoria i Sverige heller att liksom hänga upp sig på. Så där måste man istället, och det har ju till exempel Marie Kronqvist nere i Lund berättat i ett par artiklar, att man på något vis hänvisar till den här beredskapssituationen som uppstod i Sverige 1940. 41-42, där man liksom såg en nationell samling och man tyckte att Sverige skötte det där så himla bra. Att man liksom hänvisar till den fortfarande in i kalla kriget. Som alltså, vi klarade av beredskapsåren. Vi kommer också klara av kalla kriget. Att man måste hänvisa till den erfarenheten, trots att den egentligen inte var färgad av liksom direkta stridshandlingar eller någonting annat sånt. Och så ligger den här atombombshotet ovanpå.
Mm. Ja. Nej, men jag kan ju lägga till och säga det, att jag brukar ju säga att jag är kalla krigare. Mm. Det betyder att jag är så gammal så jag har tjänstgjort då på under kalla kriget. Och det där, det är ju inte någon stor erfarenhet i det här sammanhanget. För jag har ju pratat om folk som har upplevt krig på riktigt allvar. Men det är lite intressant det där, att man har en erfarenhet av en situation. Och som du säger, det här med atombomben är ju en sån där speciell sak. Det minns jag ju, att man var ju rädd och hade mardrömmar om atombomben och kärnvapen och sånt där. Där de yngre generationerna inte har upplevt det där. Så är det ju verkligen. Men jag tycker också att det är intressant att erfarenheten av krig, den kan vara så oerhört olika för olika människor i olika tider. Och det förefaller ju vara på det sättet att i vissa tider, i vissa sammanhang, så är ju så att säga den här krigserfarenheten, hur blodig och brutal den än är, så är den liksom, det är någonting fint att man har haft den. Och man är, kommer man tillbaka från fronten och inte har dödat, så är det snarast problematiskt, skulle man kunna säga.
Mm.
Att man förväntas att man ska döda. Jag tänker nu också lite på sådana här nästan mytologiska situationer som du är lite inne på här. Slaget vid Verdun. Det finns en brittisk litteraturvetare som heter Ian Osper. Han har skrivit en bok som heter Vägen till Verdun. Och alla dessa miljoner soldater som tjänstgjorde i den franska armén under första världskriget. Där var det så att hade man inte tjänstgjort vid Verdun, alltså i helvetet, vid Verdun, vid Vauxfortet, vid Domanfortet och lidit i skyttegravarna och liksom varit med om att omkomma där nästan på grund av artilleribeskjutningen och alltihopa detta. Om man inte hade upplevt det i helvetet på jorden, ja då hade man inte varit med i första världskriget. Det spelar ingen roll om man hade varit på någon annan front. Det är ganska spännande. Och han räknar ut där att det är ungefär 1 miljon franska soldater som i något skede är med vid Verdun.
Och, inte svenska soldater?
Nej, utan det är franska soldater som är med vid Verdun. Och tjänstgör. Och det betyder att alla de här andra, de hade så att säga inte varit med och egentligen upplevt kriget om man inte hade slagits vid helvetet i Verdun. Och det där är också spännande, att där mytologiseras ju den här fruktansvärda striden. Ju, och det var ju ett av de här, vad ska jag säga, utnötningsslagen ju under första världskriget. Så, och där bygger man upp en sån här mytologi kring en speciell liksom operation eller ett speciellt slag. Hade man inte bara det, ja, då hade man överhuvudtaget inte krigat. Det tycker jag är väldigt spännande.
Är det inte lite samma sak med ni som är kalla krigare då? Alltså jag tycker att jag ser samma tendens lite när man pratar om kalla kriget, små liksom, beredskap eller vad man ska kalla det under de här åren. Att folk som har varit med, som på något vis var krigsplacerade eller liksom fick rycka in under ubåtskränkningarna eller något sånt där, har liksom, det känns som att de på något vis definierar den där historien som att som nästan som att de var i krig, eller?
Jo, det tror jag absolut. Och det här kommer också fram till exempel, om vi tittar på den här filmen Okänd soldat. Mm. Den har ju nyproducerats för inte alls så länge sedan. Den är fantastisk. Jag såg ju för övrigt den långa versionen, den finska versionen som sändes på finsk tv i 5 stycken avsnitt. Och där är det också det här att de som har varit med i vinterkriget, de som har erfarenheten, de har ju någonting att berätta för de här som är yngre och som inte har upplevt det. Det är väl spännande det där med just att man återberättar och skapar någon sorts gemenskap då för att man har upplevt och att man har en erfarenhet.
Kalla kriget har ju för Sverige när man blivit en stormaktsperiod, tycker jag. Alltså när man kollar på hur den beskrivs nu i våra dagar, när vi håller på med en ny slags upprustning också, trots att vi inte var då i något, aldrig blev några stridigheter för svensk del utan förutom i FN-sammanhang då, så har ju kalla kriget närmast fått en sån stormaktsperiodstatus. Så att det var under den här perioden som vi hade resurserna. Det var då vi hade tanksen, det var då vi hade flygplanen och då vi hade 1 miljon soldater tränade och enorma pengar slussades in i försvarsmakten och så vidare. Och så vidare. Då hade vi liksom möjligheten att slå tillbaka. Och det märks ju även nu under coronakrisen som det har varit. Man har diskuterat den medicinska beredskapen. Ja, det fanns fältsjukhus och ditten och datten. Och det har blivit romantiserade på det viset och som man liksom hänvisar till så som det borde ha varit idag.
Ja, men det tror jag alldeles riktigt, och jag tror att det där förekommer också i andra länder där man går tillbaka till sina erfarenheter av krig. I Finland märker man det också, att även om de här är oerhört traumatiska, de upplevs under andra världskriget, så faller man ändå tillbaka på de där hela tiden och pratar om dem där. Att då var ordning och reda, då hade vi krigsmakt, då fanns det en försvarsvilja och så vidare. Idag är det ingen ordning på ungdomen.
Finns det någon sån här förslappning då? Kan man säga att det finns någon slags nationell förslappning? Det är ju en del som hänvisar till det idag, till exempel i samband med coronakrisen.
Ja, men den tror inte jag beror på det. Den tror jag beror på helt andra saker.
Nej, såklart.
Det beror på att vi lever på ett helt annat, att vi lever på ett helt annat sätt. Då.
Men det visar ju också att vi fortfarande är fast lite grann i de där tankegångarna. Att det finns en slags behov av en nation att på ett maskulint sätt få någon slags självberättigande. Genom att visa musklerna helt enkelt på så här klassiskt maskulint vis. Mm. Den diskussionen finns fortfarande kvar idag.
Ja, jag tror ju absolut att nationen, krigsmakten, upprätthåller då naturligtvis en massa inte minst manliga normer. Och det där känns som att det där är nästan ett program bara det där.
Ja.
Och där man ju kan säga är det ett avsnitt, det är att diskussionen om hur man i försvarsmakten naturligtvis bygger upp det. Och det är ju därför att man då menar att de där manliga normerna, det hjälper oss att klara av krigets påfrestningar. Så är det ju. Mm. Nation och manlighet är ett stort liksom forskningsfält inom militärhistorien till och med. Jag vet inte om vi kommer så mycket längre.
Nej, jag tror inte det. Jag tror att vi får runda av.
Tack ska vi ha helt enkelt.
Ja, tack ska vi ha. Vi hörs på återseende.
Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt.
Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på militarhistoriepodden@historia.nu. Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.